Det är roligt att få tillfälle att dela Guds ord mer. Det är 21 år sedan jag var här sist. Då var det en släktträff som min svärfar hade anordnat för sina syskon och sina barn. Och det har gått en del år sedan dess. Vi hade också en gudstjänst då, minns jag, som handlade om änglarna. Ikväll har jag valt ett annat ämne utifrån Paulus andra brev till församlingen i Korint. Och jag läser från det andra kapitlets 14:e vers i Jesu namn. Gud vare tack, som genom Kristus alltid för mig med i sitt triumftåg och överallt låter mig sprida Kristus kunskapens doft. Ty till Guds ära är jag en Kristus doft bland de som räddas och bland de som går förlorade. En doft av död till död för dem som går förlorade, av liv till liv för dem som räddas. Vem förmår något sådant? Jag är ju inte som de många som schackrar med Guds ord när jag förkunnar det oförfalskat som det kommer från Gud, inför Gud och i Kristi tjänst. Börjar jag nu rekommendera mig själv igen, behöver jag kanske som vissa andra rekommendationsbrev till er eller från er. Nej, för ni är mitt brev och det är skrivet i era hjärtan och känt och läst av alla människor. Det är uppenbart att ni är ett brev från Kristus, utskrivet av mig. Inte med bläck, utan med den levande Gudens ande. Inte på tavlor av sten, utan i era hjärtan, på tavlor av kött och blod. Vi stannar där och ber. Herre Jesus Kristus, vi ber att din heliga ande skulle förklara det Paulus skriver och göra det aktuellt och levande för oss i vår livssituation just nu. Vi ber att du ville låta din heliga ande arbeta med oss den här kvällen. I Jesu namn. Amen. Jag satt på tåget mot Skåne och läste på ett manuskript som gällde min predikan. Så hade jag en bok bredvid min bibel. Jag såg att min medresenär, hon tittade mycket intresserad på boken, och till sist frågade hon: vad är det du läser? Ja, sa jag, jag läser en bok av en man som heter Rick Warren, Ett liv med mål och mening, och så var underrubriken: vad i hela världen gör jag här? Vad i hela världen gör jag här? Och så kommenterade hon boktiteln och sa: det är just det som är mitt livs fråga, vad i hela världen gör jag här? Hon var fackföreningschef, kom från en fackföreningskongress, skulle hem och avskeda folk och hjälpa folk att ta det beskedet att de inte längre hade något jobb på fabriken. Och hon upplevde det väldigt jobbigt och slitsamt. Och liksom hennes livsuppgift skakade betänkligt. Och därför frågade hon: vad i hela världen gör jag här? Och det är ju någonting som säkert varenda en av er någon gång har brottats med och haft som stor fråga i ert inre. Vad i hela världen gör jag här? Det är helt klart att Paulus också ställde den frågan. Men han hade ett oerhört tydligt svar som bar honom genom hela hans livsresa mycket påtagligt. I det textavsnitt som jag läste här så är han väldigt glad. Gud vare tack som för mig i sitt triumftåg. Och då kan man ju tänka sig att han upplever att han har så att säga gjort sin presidentkampanjresa och fått oerhört mycket stöd, och han flyter fram på en våg av framgång. Men så är inte alls fallet. I kapitel 1 och kapitel 2 så har han i själva verket varit nära döden. Han har varit utsatt för det vi kallar för förföljelse som predikant. Han har minst av allt sett någon framgång. Men han har mitt i denna kamp upplevt att Gud har tröstat honom och fört honom från dödens gräns tillbaka till livet och fortsatt arbete och fortsatt tjänst. Så har han det krångligt med församlingen i Korint. Han grundar av den. Han har fortfarande ett överinseende över den. Och han lider med dess mindre goda utveckling. Det är en börda att bära en församlingsarbete många gånger för en präst, en predikant, en församlingsledare. Man har svåra kyrkotuktfall, och så finns det dessutom en stor grupp som är djupt kritisk mot Paulus och ifrågasätter att han är en riktig apostel, ifrågasätter att han har den rätta auktoriteten, att han har det rätta budskapet. Så det ser inte ut som om det är något större triumftåg han befinner sig i när han skriver det här brevet. Och lika fullt, med det här som bakgrund, så tvärvänder han. Och i 1917 års översättning finns män med, som står faktiskt i den grekiska texten. Men Gud vare tack som i Kristus alltid för oss, och vi ska inte krångla till det och diskutera varför det är oss i 1917 och mig i 1981 års översättning. För att vi ska vara inkluderade är det bättre att ta oss, så känner vi oss inte utanför och tycker inte att det här bara gäller honom. Nej, Gud vare tack som i Kristus alltid för oss med i sitt triumftåg och överallt låter oss sprida Kristus kunskapens doft. Och som svar på frågan vad i hela världen gör jag här, så skulle Paulus säga att jag har till uppgift att sprida Kristus kunskapens doft därför att jag befinner mig i ett triumftåg och jag har min position, min hemvist i Kristus. Det är den term som Paulus använder oftast av alla teologiska fromma ord. Att vara i Kristus, det är ett sätt att existera, att leva när man tror på Jesus Kristus som räddare och frälsare och när man är döpt in i honom. Då lever man i Kristus. Och när man lever i Kristus rummet, då är man alltid i ett triumftåg. Därför att Kristus har vunnit en gång för alla genom sin offerdöd på korset och genom sin uppståndelse. Har han vunnit över allt det onda, han har vunnit över den onde, han har vunnit över döden och han har fört oss in i ett liv som inte är begränsat av våra 20, 50, 70, 100, 110 år, utan som är ett liv som fortsätter efter döden, i härligheten, i det fulländade Gudsriket, i himlen. Det finns många olika uttryck för det i Nya testamentet. Det här med triumftåg, det behöver förklaras lite mer varför han använder den här bilden. När den romerske fältherren efter ett segerrikt krig återkom som segrare till Rom, så ordnades det ett triumftåg. Vi känner till det som Titus anordnade efter att ha besegrat judarna och förstört Jerusalem 70 efter Kristus. Då återvände han i triumf, och framför hans triumfvagn gick då de tillfångatagna judiska soldaterna, och det var då de bästa officerarna, de skickligaste officerarna som hade överlevt. Inga malajer, så att säga, för att ta den termen, utan hans seger skulle visa sig i att han hade besegrat de bästa officerarna. Och det här triumftåget, det slutade då med att fångarna avrättades, och det var då det stora folknöjet för den veckan i Rom. På ett sätt kan man då tycka att civilisationen har gjort vissa framsteg. Det är ju ändå mycket bättre att följa en EM i fotboll och hylla mästarna på det sätt som nu skedde, då dessutom deras tränare har fått gå pilgrimsvandring till Santiago de Compostela enligt sitt löfte. Det är ett visst litet civilisationens framsteg trots allt, även om våra världskrig från andra förra seklet inte tyder på någon civilisationsutveckling. Frågan är nu vad Paulus hör hemma i det här triumftåget. Går han framför triumfvagnen eller sitter han uppe i triumfvagnen hos Kristus? Det där skulle ni kunna få diskutera bänkarna, men jag ska inte utveckla det. Det finns här någonting paradoxalt i Paulus bild, nämligen att nu är en verkligt kraftfull motståndare besegrad av Jesus Kristus. Det skedde utanför Damaskus stadsport. Och nu tillhör Paulus segrarnas parti, Jesu parti. Men samtidigt, Jesu väg till seger gick genom död och genom offret på korset, genom stor förnedring. Och på samma sätt så går de som har övervunnits av Jesus Kristus och blivit hans lärjungar, deras väg till seger och framgång går också via ett mått av lidande och död. Så det är alltså inte så att nu är Paulus alltid i ett segertåg och har det bara bra och går så att säga från triumf till triumf och reser så att säga från festival till festival och hyllas av allt större människoskaror. Det är ju intressant att läsa festivalrapporterna i tidningarna. Det handlar ju inte om något annat när man läser, i varje fall tidningarna här uppe i Norrland, annat än om de stora artisterna som framträder på olika tillställningar. Och för somliga går det uppåt och för andra går det utför. Nej, det är inte en sån festivalresa Paulus är på. Det är inte en sån festivalresa den kristna kyrkans folk är på. Utan vi är införsatt i ett triumftåg, men vi tillhör den kämpande församlingen och kyrkan. Vi är inte ännu den triumferande församlingen och kyrkan. Det blir vi vid Kristi återkomstdag. Men i vår vandring med Kristus varje dag så vill han genom oss vinna små segrar. Den stora segern vann han på korset. De små segrarna vill han vinna i ditt och mitt liv. Varje dag när vi sprider Kristus kunskapens doft. Jag tycker att den senaste bästa bilden av detta är ett tal som Nyerere, som var den första presidenten i Tanzania. Han höll ett tal på påskdagen 1979 när Tanzanias armé hade besegrat Idi Amins trupper i Uganda. På påskdagens morgon sa han: ormen är krossad. Ja, det, i svensk tv eller svensk radio skulle inte en själ ha förstått vad han sa. Men alla i Tanzania förstod vad han sa. Men han rör sig ännu något i gräset. Det vill säga, det fanns motståndsgrupper av Idi Amins armé kvar som det gällde att besegra. Och det var ju en utomordentlig påskpredikan som Nyerere hört. Ormen är krossad, vi sjunger ju det upp min tunga, den stora påsksalmen. Men han rör sig allt fort i gräset och måste därför uppsökas, bekämpas och tillintetgöras dagligen. Och det är det som ingår i att sprida Kristus kunskapens doft. Ordet doft ska vi också lägga ut lite grann, därför att det har en massa associationer för läsarna av det här brevet som vi inte alls har. För det första, det luktade fruktansvärt illa i alla städer på den här tiden. Så att när härföraren kom och gjorde sitt triumftåg, så han körde in på tidernas kloak, Rottegata, där man slängde ut potterna på morgonen så att det gällde att huka sig så man inte fick det över sig. Där latrin och gata var samma sak och där det luktade alldeles förskräckligt. Och därför så var det bra att ha lite rökelsedoft i triumfvagnen så man fick någon känsla av triumf och inte att man hade hamnat på en kloak. Så såg städerna ut på Paulutid. Och därför så är det nu den kristna församlingens uppgift att sprida god lukt istället för dålig lukt som man känner väl till sin förut. Men det finns ett ännu djupare motiv. I Gamla testamentet, i tredje Mosebok, så heter det om många offer. Det börjar i första kapitlet redan med offren om gällde brännoffer, att de skulle vara en välbehaglig lukt för Guds näsa. Det är väldigt antropomorft beskrivet, men det skulle så att säga vara välbehagligt för Gud att man lydde offerlagarna och skaffade, fick försoning och fick förlåtelse med hjälp av dessa och försonades med Gud och med varandra genom dessa offer. Och Paulus använder här uttrycket väldoft. Och då kan man ju alltså ställa frågan: hur luktar en kristen? Hur luktar en kristen? Och det finns mycket tydliga svar i Nya testamentets undervisning. I Efesierbrevet så kan man exempelvis läsa i femte kapitlet följande beskrivning: lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva, ett välluktande offer åt Gud. Alltså att leva i kärlek, det luktar gott i Guds näsa. Det är någonting som är välbehagligt för Gud. Och vad luktar dåligt då? Ja, det får man svar på i samma avsnitt. Otukt, annan orenhet, själviskhet, girighet. Får det inte ens vara tal om bland er, det anstår inte det heliga. Inte heller oanständigt, tanklöst, lättsinnigt tal. utan bara tacksägelse till Gud. Och det där är ju utlagt mycket tydligt i Galaterbrevet 5, där det står att köttet, den syndfulla mänskliga naturen, den resulterar i otukt, orenhet, lidelighet, avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier, maktkamp, tryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. Och det är helt klart att det finns risker att vi kristna luktar dåligt. Och det är helt klart att man kan ibland bli oerhört bedrövad när man slår upp dagstidningarna och läser om den sista konflikten i Exköping och den i Kåmåla och så vidare. Men Paulus lägger trycket på, han förväntar sig och han är väldigt optimistisk att vi ska sprida en Kristus doft, en Kristuskunskapens doft. Jag minns jag brukade fråga mina studenter i Addis Abeba när jag var lärare på seminariet för Mekanesiskyrkan. Hur kommer det sig att ni växer så mycket? Hur kommer det sig att det har blivit nu så mycket nya kristna i Dess, i den stad i norra Etiopien? Och då svarade de ofta, ja, våra grannar och de andra tycker att vi lever så vackert. Ja, jag kan inte avgöra om det var skälet till att församlingen växte så mycket där eller ej. Men det är helt klart, det vore fantastiskt om man sa om den kristna församlingen att den lever vackert, att vi kristna människor lever vackert och att vi lever attraktivt. Navigatörerna, en amerikansk evangelisationsorganisation som var mycket aktiv i Sverige för några decennier sedan, de gjorde en undersökning på Torslandaverken Volvo och frågade hur ser en kristen ut? Hur kommer du på idén att tro att din arbetskamrat är kristen? Vad är det för någonting hos honom eller henne som gör att du kan tänka dig att han hon är kristen? Och det var ett mycket intressant svar. Det här var på 80-talet, 1980-talet. Svaret var rätt enhetligt. Jo, han eller hon bryr sig om mig som arbetskamrat, trots att de inte har något skäl för det. De kan inte vinna någonting på det. De är inte släkt med mig. Röstar inte på samma parti eller någonting. Det finns rätt och slett bara något slags omsorg om mig, om hur det går i min familj, om min fru som är sjuk och mina barn som det har gått dåligt för på ett och annat sätt, och jag själv som inte vet om jag orkar fortsätta jobba. Den som bryr sig om mig då och ägnar lite tid åt mig, honom eller henne lurar jag på om han inte är religiös och kristen. Och det är väldigt träffsäkert utifrån Nya Testamentet. Det är väldigt träffsäkert. Det finns många nya böcker som förklarar varför den kristna kyrkan växte så enormt under de första århundradena. Det är framförallt amerikanska religionssociologer som älskar att jobba med det. Och sen jämför de dem med läget idag och hur den kristna kyrkan växer på södra halvklotet exempelvis. Och finner då enormt stora likheter med växtens orsaker de tre första århundradena. Men en av orsakerna är att den kristna kyrkan erbjöd ett socialt skyddsnät som icke fanns någon annanstans i det romerska imperiet. Ja, det fanns embryoartat i den judiska synagogan, det är riktigt. Och därifrån så kom ju så att säga de som grundade de första kristna församlingarna som vi läser om i Apostlagärningarna. Man så att säga fick någon som brydde sig om en, någon som tog hand om en och någon som satsade på änkan de faderlösa och de gamla och erbjöd hjälp och omsorg. Och när det var den stora smittkoppsepidemin 150-175, ja, då satte sig Galenos, en av de två stora läkarna, Hippokrates och Galenos är ju läkekonstens fäder. Galenos, han satte sig omedelbart i säkerhet så han inte skulle riskera att dö i smittkoppor. Han hjälpte inte en själ, så att säga. Men vem var det då som gjorde jobbet som läkare och vårdbiträden och sjuksköterskor? Sådana fanns ju inte. Men som gjorde ett sådant jobb? Jo, det var den kristna församlingen i Rom. De utsatte sig för livsfara. Och som Rodney Stark, som har skrivit om det här som religionssociolog, säger, de var inte rädda för att dö. Därför att det förde dem in i en ännu mycket mer levande gemenskap med Jesus Kristus. Och därför så gick de till de sjuka. Och därför så vann de också immunitet mycket fortare än de andra. Så ett större antal kristna överlevde av de som jobbade med att de besökte de sjuka. Och det är helt klart att en sån kyrka attraherar folk. Så när epidemin upphörde så växte ju då församlingarna oerhört snabbt. För man ville bli medlem i en kyrka som brydde sig om. Detta ingår i Kristuskunskapens doft. Det är alltså det sätt på vilket vi lever. Men det innebär och innehåller ett drag av att alltid vara korsmärkt. Vår bekvämlighet måste ge vika. Vi kan inte prioritera som vi vill om vi ska följa i Kristi fotspår. Vi är kallade att se vår grannes nöd och försöka gå in och dela den på något sätt. Vi skulle kunna utveckla det här väldigt mycket. Men så hette det att det var Kristuskunskapens doft. Och det förutsätter ju att vi tror på någonting som man kan uttrycka i ord, som man kan få kunskap om och som man sen kan dela med sig av. Och det är det som Paulus fortsätter då i det tredje kapitlet, där han talar om att vi har fått en tjänst som inte är en dödens tjänst utan en livets tjänst, en andens tjänst. Och så säger han då att lagen dödar men anden ger liv. Och så fortsätter han att säga, vi har inte fått en fördömelsens tjänst utan vi har fått en rättfärdighetens tjänst. Och allt det här är koncentrerat kring budskapet om Jesus Kristus. Det är han som har övervunnit döden. Det är han som har övervunnit fördömelsen. Och det är centrum i vår tro, som vi fick höra så fint i den första sången. Att fördömelsen över oss, domen över våra förfelade liv. Och det är alltså rätt påtagligt. Att detta är inte bara en kristen idé. Detta finns i alla religioner för det första. Inte utformat på samma sätt. Men det finns en dom över våra liv i praktiskt taget alla andra religioner. Därför man ska ändra livsföring. Det är därför som olika religioner försöker visa vägen till detta riktiga liv. Och ni som läser mycket skönlitteratur, det innehåller ju nästan ingenting annat än en beskrivning av förfelade liv. Min yngsta dotter satt just och läste en roman skriven av en av de nya upcoming japanska författarna. Och hon sa, det är ju bara en skildring av, hon använde ett fint uttryck, alienerade liv. Alltså människor som skulle egentligen ha levt så, men de är skilda från det riktiga livet och lever så, och det går åt pipan och det bryts ner och det förstörs. Så detta är ingen, så att säga, specifikt kristen mörksyn som vi försöker dyvla på folk. Det är tvärtom att vara realistisk och säga det som finns runt om i skönlitteratur, runt om i deckare. Men det som är det som är livets budskap, det är att den som kan föra oss utifrån och bort ifrån ett splittrat liv där vi till sist liksom rasar ihop, den som kan föra oss ifrån en situation att vara fördömda, det är Jesus Kristus. Och låt mig vara lite polemisk, det är inte Gud i allmänhet, utan det är den Gud som har kommit i Jesus Kristus och som har handlat i Jesu liv, Jesu undervisning, Jesu under, Jesu tecken, och framförallt i Jesu död på korset. Där bärs vår fördömelse bort. Där sker en dom, Guds dom över all orättfärdighet, och den bär Jesus ställföreträdande i vårt ställe. Och där ges sen en möjlighet till upprättelse och frihet. Man brukar säga att det här är en slags predikan som tillhör det förgångna. Så säger de flesta som skriver lite moderna teologiska böcker. Jag har läst det mesta av det. Det är bara det att det stämmer inte. Det finns någonting i det här budskapet som har en oerhörd appell till unga människor idag och lika väl till äldre. När jag talar i Lötenkyrkan i Uppsala så är det två åhörargrupper som är de mest tacksamma. Det är dels tonåringarna när de är med på gudstjänsten, som har varit med på läger, som har gjort ett slags avstamp in i kristet liv, som tycker att de ofta misslyckas och känner sig väldigt osäkra på om de hamnade rätt. Och så har vi de gamla missionärerna som sitter där, som liksom anfäktas väldigt mycket om de gjorde rätt med det och varför det gick fel där och varför det inte blev större framgång där och så vidare, som brottas intensivt med sin kallelse oftast livet igenom. De två grupperna, för dem är det helt underbart om man får nåden, det får man ju inte alltid, men vi ska ändå säga det, att tala om Jesus ställföreträdande lidande i vårt ställe, då han bär vår fördömelse och vår död för att ge oss liv och upprättelse. Och han ger oss en nåd som aldrig tar slut och som håller. Ungefär som en gammal finsk prost talade på ett studentmöte en gång. Jag hade somnat och vaknade med att han hoppade: det håller! Det håller! Det håller! Och jag vaknade och frågade: vad är det som håller? Och så fick jag ju det förklarat till sist. Och det är Kristi ställföreträdande lidande och offer i vårt ställe, betalning av vår skuld, att han lider vår död och att han för oss tillbaka in i Faderns famn, in i det vi har skapats till som Guds avbilder. Han upprättar oss fullständigt och så får vi börja leva i Kristus. Och det är någonting som håller även när vi inte alltid håller det vi har lovat och vill, utan ramlar igenom. Och det bär oss, upprättar oss på nytt. Och det gör att vi kan bli frimodiga. vi kan bli glada på nytt, trots att det är så mycket ont som sker. Mina grannars mest vanliga fråga, det är: hur kan du tro på Gud? Och hur kan du se något positivt i religionerna? Det är ju de som är orsaken till att de har inte hört Sturmark och inte hört och läst humanisterna. Men de ser på TV och de drar slutsatser själva då. Och jag försöker säga att det inte ens religionerna som har gjort de värsta överträdelserna under 1900-talet, så var det de ateistiska ledarna som Hitler, Stalin, Mao och så vidare, som har överträffat allt vad vi har sett förut i historien. Så inte kan man säga att det är religionerna som har gjort det. Låt vara att det finns mycket mörkt som kan skrivas upp på religionernas konto. Och det finns ond religion och det finns god religion. Det lärde jag mig verkligen i Etiopien när vi diskuterade de här sakerna, speciellt med Sida-folk och folk utanför kyrkan. Det finns ond religion och det finns god religion. Och Paulus, han vill verkligen befordra god religion, att sprida Kristuskunskapens väldoft med sitt liv och med sin undervisning och sin förkunnelse och sin proklamation av Jesus Kristus. Gud har handlat i Jesus Kristus på ett helt annorlunda sätt än religionerna berättar om. De har ingen berättelse, de andra religionerna, om att Gud har blivit människa, att Gud har gått in och burit allt vårt onda och vår fördömelse, att Gud har stigit längst ner. Ibland så kan en kristen person ge en liten aning om detta. I Auschwitz, värsta koncentrationslägersavdelning 18, cell 11, satt Maximilian Kolbe, den polske katolske kristne, som när det var uppställning och man valde ut de som skulle avrättas för dagen, och en man ropade: jag har barn hemma, kan inte jag slippa? Och kommandanten sa nej, och då gick, som ni har läst, Maximilian Kolbe fram, vilket var oerhört modigt. Bara det kunde ju rendera honom avrättning på stubben. Och sa: låt mig gå istället för den mannen, låt honom få överleva. De tog honom då och satte honom i det värsta sättet att dö. Det värsta sättet att dö var inte att dö i en gaskammare, för det gick ju ändå relativt fort, om man nu ska kunna värdera grymma avrättningsmetoder. Nej, han sattes i cell 11, vilket innebar att man svalt ihjäl. Och efter 9 dygn hade han svultit ihjäl. Men när vakterna kom in för att ta ut liket, så såg det ut som om han hade sett en kär vän komma emot sig. Hans ansikte var helt uppfyllt av detta. Jesus har gått ner till de lägsta, och där så kan han också vara med de sina i en sån här ohygglig dödssituation. Luther har en underbar utläggning om Jesus i stormen och lärjungarna i båten. Luther säger 2 saker. När vi tar Jesus i båten ska vi räkna med att det blir storm. Det är det första. Det andra han säger: har vi tagit Jesus i båten kan vi vara ännu mer säkra på att han för oss i hamn. Och det är någonting som jag skulle vilja drog in i vårt inre, i våra hjärtan, i våra sinnen, i våra samveten. Att få leva tillsammans med Jesus innehåller moment av storm och svårigheter. Och om vi hade haft tid att gå igenom det fjärde kapitlet så skulle vi se väldigt mycket av det i andra Korintherbrevet. Men Paulus har den här tillförsikten att han för oss säkert i hamn. Och det som jag kanske har fått mest lagt på mitt hjärta från Gud på sista halvåret, kanske beroende på att jag håller på att bli något äldre och har samma hårfärg som många av er, att kamrater som har betytt mycket för mig har dött det sista året. Men att få tillbaka den här förankringen i Jesu uppståndelseliv, att det är givet åt oss och att vi ska uppstå med honom, och att den heliga ande har givits oss som gåva för att göra oss frimodiga, för att utrusta oss på olika sätt, för att ge oss nådegåvor på olika sätt, men också för att ge oss den här grundtryggheten att Kristus för oss i hamn, att vårt dödsögonblick, att vår kropps nedbrytande, som är en sån plågsam erfarenhet för somliga, för andra går det ju lättare. Biskop Håkon Andersen i Norge, som somliga har säkert har hört predika, han, vi var på en konferens, vi skulle gå upp till en av kyrkorna i Budapest, och han rosslade och det skrek i hans bröst, och jag sa: men kära broder, är du frisk? Nej, sa han, det är jag inte. Ja, men har du inte bett läkarna operera dig? Jo, sa han, jag har två hjärtfel, opererar de det ena går åt pipan med det andra, opererar de det andra går åt pipan med det första, säger de, så det är ingen idé. Och förresten, sa han, jag har bett att få dö i predikstolen och ramla ner bara när jag predikar evangeliet. Jag tror inte det har skett än, och jag vet inte om Gud ger honom denna död. Men alltså, att på något sätt realistiskt börja räkna med avklädandets process utan att tappa modet, utan att bli deprimerad, utan att förfalla till apati och bitterhet, utan att kunna bäras av den helige ande som är given oss som förskott på det himmelska livet, och luta sig mot det och liksom förbli i en trygghet och i en frimodighet. Det skulle jag vilja att den helige ande gav oss på ett nytt djupt sätt och till den kristna kyrkan i vårt land, så att vi inte så att säga går in i en allt större och större sekulariserad inomvärldslig psykologisk tolkning av kristendomen, och istället får med den nytestamentliga substansen som talar om en kunskap om ett liv efter detta med Kristus, och att vi därför kan se avklädandet i ögonen och veta att vi ikläds en ny himmelsk kropp på uppståndelsens morgon. Och därför är vi vid gott mod. Och därför är vi frimodiga. Och därför kan vi frimodigt tala med våra grannar om att det finns åtminstone en religion, en utformning av en religion som inte är ond utan som är god rakt igenom. Och det är den som Jesus Kristus förkroppsligar och har gjort möjlig och sann och verklig. Låt oss be. Herre Jesus Kristus. Jag ber dig att du ska ge oss en ny frimodighet att sprida en god doft från dig och att berätta om dig med ord som är begripliga för våra vänner och grannar. Och att du låter din helige ande föda fram en fördjupad frimodighet, en fördjupad uthållighet, att du fördriver bitterhet från vårt inre, besvikelse, och istället gör oss hoppfulla på nytt och uthålliga och väntande på din återkomst i härlighet. Amen.